Nu ska vi läsa predikotexten. Den kommer från Andra Petrusbrevet. Andra Petrusbrevet 1, vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Om ni gör rätt i att hålla er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, där dagen tills dagen gryr och morgonstjärnen går upp i era hjärtan. Och sen läser vi också från kapitel 3, vers 10-14. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvittliga inför honom. Amen.
Ja, min önskan är att jag ska kunna säga någonting om väntetidens livsstil, om man får kalla det så. Stod i en annons för den här predikan, kanske i år, kanske i år. Och med det syftar jag naturligtvis på Jesu Kristi tillkommelse som kan ske, kanske i år, kanske idag till och med. En dag när jag gick på Avenyn så erbjöds jag för bara 10 kronor att få min närmaste framtid förutsagd. Jag behövde bara mata in mina födelsedata i en dator och så fick jag efter en minut, jag gjorde inte detta, men jag erbjuds efter en minut få mitt horoskop i handen och någorlunda veta vad som skulle hända den närmaste framtiden. Man kan gå ut på nätet idag och finna massor av spådamer och sierskor som erbjuder sig att förutsäga din närmaste framtid. Det kan gälla ekonomi, hälsa, familjeliv, kärlek, allt sånt där som vi människor oroar oss över, mer eller mindre. Alla är intresserade av framtiden. Ja. Såg ni i Göteborgs-Posten idag på ledarsidan, varför är politiker så rädda för framtiden? Om de nu är det. Vi behöver inte vara rädda för framtiden. Men vi är nyfikna på ändå, tror jag. Hur ska det bli 2016? Det bedrivs också seriös framtidsforskning till hjälp för regeringar, samhällsplanerare, investerare för att man någorlunda ska kunna planera inför den närmaste framtiden och den utvecklingen som man tror kommer. Men säker kan ju ingen vara. Ingen vet hur det här året kommer att bli. Och vi överraskas ständigt av plötsliga förändringar. Vem hade kunnat ana det som har skett under 2015 med alla terrordåd och med de flyktingströmmar som har överraskat oss? Det kalla kriget trodde vi hade vi lagt bakom oss, men det verkar som om det hade uppstått igen och framtiden ter sig nu oviss både vad gäller krigsutveckling och tillståndet för vår planet. Hur kommer det att se ut om 5 år? Om 10 år eller om 50 år. Hur kommer våra barn och barnbarn att uppleva den närmaste framtiden? Var finns Gud om han nu finns i allt detta? Bryr han sig om världsutvecklingen? Eller ska våldet bara fortsätta som det alltid har gjort? Här är det intressant för en kristen människa att ställa sig. Vad är det som bär nu? För det är när det är som mörkast, det är då som bärkraften i evangeliet och den kristna tron prövas. Men också de nyandliga rörelsernas utfästelser. Håller det i längden? Håller det i framtiden? Hur många i Paris tror du ivrigt började bläddra i veckotidningarnas horoskop efter de terrordåd som hände där? Däremot såg jag på TV att det var lång, lång kö till katedralen Notre Dame söndagen efter terrordådet. Varför då? Finns det någonting säkrare, något hopp som håller för människan? Något realistiskt hopp om en ljusare framtid? Jag vill hävda att det endast är en biblisk historiesyn som både kan ge tröst in i vår trasiga värld här och nu, men också ett ljust hopp inför framtiden. Däremot en renodlat materialistisk historiesyn, så finns det ju ingen mål eller övergripande plan med historien. Vi råkar bara finnas här en kort sekund av universums historia, så att säga. Ingenting har vi att vänta som möjligen ska förbättra världen i ett längre perspektiv, alltså ett ljust hopp för framtiden. Våra liv ska slockna som när man släcker en lampa och allt blir mörkt. Ingenting mer återstår. Astronomerna talar om för oss att solen i likhet med andra stjärnor kommer att expandera och bränna sönder jorden och omöjliggöra allt liv. Det händer inte imorgon. Det ligger långt fram i tiden, visserligen. Men jorden kommer så småningom att som en kolnad och död planet rotera i sin bana utan något liv och vara fullständigt likgiltig för mänsklighetens existens en gång i tiden. All poesi som har skrivits, all musik som har komponerats, all konst som har producerats, alla vackra byggnader som har uppfört, allt sådant ska en gång vara som det aldrig hade funnits. Och ingen ska minnas det som har varit. Och ingen ska sakna oss. Ingen. Det är den materialistiska långtidsperspektivet. Hur är det då med det bibliska perspektivet? Det är så totalt annorlunda. Det talar om en Gud som har skapat allt och som har en avsikt med sin skapelse och som inte tänker världen försvinna ut i meningslöshet och tomhet. Det handlar om en Gud som bryr sig om sin skapelse och bryr sig om vårt dilemma som mänsklighet. Hur vet jag det? Ja, bland annat på grund av julens underbara budskap om att han har kommit till oss. Och för att uppenbara sin goda vilja med mänskligheten och med sin skapelse. Och när han var här så gav han oss bland annat den beryktade bergspredikan. Och har du tänkt på att det är just i bergspredikan som Jesus ger oss bönen Fader vår? Och han gjorde det inte för att vi skulle på något sätt rabbla meningslösa ord när vi beder Fader vår som är i himmelen. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske så som i himmelen så också på jorden. Jesus menade tydligen att det som nu är i världen inte är i förening med Guds goda vilja. Men samtidigt måste han ha menat att våra böner som ständigt har betts genom kyrkans historia om att Guds vilja ska ske så som i himlen så också på jorden. Han måste ha menat att den bönen också skulle innebära en kraftfull förändring. En revolutionär förändring så att Guds goda vilja också skall ske en gång på jorden som det nu sker i himlen. I en materialistisk världsbild finns inget hopp om det godas slutliga seger över det onda. Inget löfte om en bättre värld egentligen. Och uttrycker ingen förvissning om att det finns någon Gud som har makt över tingens ordning. Men bönen slutar när vi beder: din är makten, din är äran i evighet. Och den här makten är liksom en förvissning om att det Gud har lovat är han också mäktig att fullborda. Och nyckeln till denna fullbordan har just med Jesu tillkommelse att göra. Han kom till oss en första gång i egenskap av Guds lam för att offra sig som ett försoningsoffer för världens och mänsklighetens synd. Men han ska också komma till oss en andra gång i egenskap av lejonet, som det står. Lejonets uppdrag för att upprätta Guds rike i egenskap av kungars kung och herrars herre. Det är ingen drömlik förhoppning utropad av religiösa fanatiker eller svärmare, utan det är ett löfte som Jesus Kristus själv gav oss. Och det upprepas gång på gång i Bibelns profetiska uttalanden. Och det var ju därför som Gamla testamentets heliga väntade på en Messias gestalt som skulle komma. Och vi har firat första advent ganska nyligen, och då läste vi ju profetorden från Sakaria 9. Där det står: se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, ödmjukt, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Och den profetian har ju fullbordats. Vi firar ju det i advent, när han kom in ridande i Jerusalem. Men om man läser Sakaria-profetian så står det i versen efter orden: stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken, och hans herravälde ska nå från hav till hav, från floden in till jordens yttersta gränser. Det har väl ändå inte hänt ännu. Och profeten Mika säger att den tid ska komma då svärden ska smidas till plogbillar. Det vill säga, krigsmaskineriet ska omvandlas till nyttig jordbruksproduktion. Och inga arméer ska finnas mer. Ingen kan väl påstå att det redan har hänt. Utan det ligger fortfarande i framtiden. Och i sitt avskedstal så påminner oss Jesus om den dagen då människosonen ska komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Och Nya testamentet är sedan fullt av löften om hans återkomst. Och som Miriam här läste från andra Petrus brevet så är det liksom Petrus triumferande av glädje säger: det var inga skickligt hopdiktade sagor vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu makt och hans ankomst för er, utan vi var själva ögonvittnen till hans härlighet, menar han då på förklaringsberget, som förstärkte hans tro på Kristi återkomst i härlighet. Och lägg märke till hur Petrus i den här versen understryker att det han talar om inte är sagor som man har hittat på för att vi på något sätt ska känna att vi har någonting positivt att tänka på mitt i all bedrövelse i den här världen. Utan han menar att det är någonting historiskt sant. Evangeliet är nämligen inte till för att vi i första hand ska må bra. Evangeliet är till för att vi ska bli rätt relaterade till Gud. Kanske ska det ske i år. Kanske ska det ske idag. Eller nästa vecka. Det är inte det viktigaste. Men medan vi väntar så är det viktigt hur vi lever medan vi väntar. I det svenska julfirandet så har Jesus en ganska undanskymd plats numera. Kanske ungefär som tomten. Men vem tror på tomten? Och vem tror på Jesus? Jag hörde här om veckan då, alldeles innan jul, en ny svängig poplåt. Jag vet inte om du har hört den, men refrängen är killen i krubban, killen i krubban. Sådär, han får med på ett hörn, lite här halvhumoristiskt. Jesus har liksom ingenting med Medelsvenssons liv att göra i verkligheten. Men Jesus har allting med Guds församling att göra. Nu tillstår jag gärna, och jag tror inte jag är ensam om det, att min hjärna absolut inte förmår fatta och begripa det här med Jesu tillkommelse. Hur ska det kunna gå till? Hur ska det gå till? Det är så ofattbart, eller hur? Men egentligen är det ju lika omöjligt att förstå Kristi första tillkommelse. Det under som alltså redan har skett när Gud blev människa, Jesus Kristus. Hur gick det till? Eller Maria som sa till ängeln, hur ska det gå till? Jag känner ju inte någon man. Och ängeln svarade, för Gud är ingenting omöjligt. Var det möjligt för Gud att bli människa en gång, så är det naturligtvis också möjligt för Jesus Kristus att återinträda i historien på ett sätt som inte vi kan förstå hur det ska gå till. Gud, Guds människoblivande i Kristus och hans försoningsdöd och hans uppståndelse har fått till följd att den kristna tron bär bud om den absolut största händelsen som mänskligheten kan vänta på, nämligen Jesu Kristi återkomst och Guds rikes upprättande på den här jorden. Det är ofattbart, men det är ingenting mindre än vad löftena säger. Vi firar jul, vi firar påsk, vi firar pingst, vi firar advent. Men alla de högtiderna under det kyrkoår vi har handlar ju egentligen om vad Gud redan har gjort. Men varför firar vi inte det som Gud kommer att göra i framtiden, så att säga? Varför gör vi inte det? Och då har jag den stora förmånen att säga, det gör vi visst det. Och det är precis vad vi ska göra här idag. Och det är vad den kristna kyrkan har gjort genom hela sin historia, gång på gång. Egentligen firat den tanken och den stora profetians fullbordan mer än någon annan högtid, när vi firar nattvard. När Jesus instiftade nattvarden sa han uttryckligen att han gladde sig och såg fram emot en dag då jag på nytt ska få fira denna måltid, eller måltid tillsammans med er i det fullbordade Guds riket, i Faderns rike. Så ofta ni äter det här brödet och dricker kalken, så förkunnar ni Herrens försoningsdöd till dess han kommer. Det ligger alltså en profetisk aspekt och dimension i nattvardsfirandet. Nattvarden pekar triumferande fram emot Jesu tillkommelse. Och nattvarden firar naturligtvis försoningens verklighet medan vi väntar. Medan vi väntar på hans ankomst. Och det är en dag som hela skapelsen, står det i Romarbrevet 8, med stark glädje ser fram emot och suckar och längtar efter. För det innebar att förgängelsens bojor ska lyftas från skapelsen och den ska komma fram till den frihet som tillhör Guds barns förhärligande. Så hela skapelsen längtar egentligen efter Kristi tillkommelse. För den vet liksom att då ska förgängelsen och dödens bojor lyfta och Kristi seger triumferande uppenbaras för hela skapelsen. Vilken dag det ska bli! Vilken dag! Men nu är frågan, hur ska vi leva medan vi väntar på den dagen? Och då läste ju Miriam också här ifrån 2 Petrus tredje kapitel. Och då stod det: Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Därför, mina älskade, när ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Och Paulus, han betecknar sig lite grann som brudgummens vän när han säger: jag vill kunna framställa inför honom när han kommer en ren jungfru som har varit trofast och är trogen, så att han känner sig välkommen när han kommer som brudgum. Jag besökte ibland en gammal sjöman som bodde på Älvsborgsgatan borta i Kungsladugård. Han heter Oskar. Och jag var så förvånad att han alltid hade så prydligt och rent och fint och städat i sin lilla lägenhet på ett rum och kök. Kanske inte så vanligt för en gammal ungkarl, du vet. Men det var så fint som man nästan... Ja, till sist frågade jag honom en gång: Oskar, hur kommer det sig att du alltid har så städat och fint i din lilla lägenhet? Och då sa han: jo, ifall någon skulle komma. Ifall någon skulle komma. Och det var inte många som kom till honom. Hans släktingar var döda. Jag kanske var bland de enda som kom. Men han höll rent, inte av tvång och inte av rädsla, utan för att han ville att en eventuell besökare skulle känna sig väntad och välkommen. Allt var liksom klart. Om vi älskar Herren Jesu tillkommelse, så vill vi ju leva på ett sätt så han känner sig välkommen när helst han väljer att komma. Och det är precis vad nattvarden uppfordrar oss till. Vi kommer till nattvarden för att beröras av Guds nåd, av Guds helighet. Men vi kommer också för att bekräfta att vi är Kristi brud. Att vi vill vara rena och eniga inför hans tillkommelse. Vi bryter bröder. Fast det är ett enda bröd, så är vi många en enda kropp i Kristus. Och Herren sörjer om vi gör våld på den enheten. Jag har nog berättat många gånger, men när vi en gång skulle resa till Etiopien, så ringde en av våra vänner där och sa: var inte oroliga. När ni kommer ska vi behandla er som ägg. Som råa ägg alltså. Och du vet att, det är ett talesätt naturligtvis där nere, för att försäkra oss om största tänkbara omsorg. Och vi vet ju att ägg är ömtåliga. De säljs i butikerna i skyddande förpackningar. Vi är en kropp. Vi är Kristi kropp. Men vi är ingen stålmanskropp. Vi är sköra och vi är ömtåliga. Och vi kan lätt såras och få blåmärken. Lyssna till hur apostlarna behandlade den tidiga församlingen i Thessalonike. Paulus skriver: vi uppträdde kärleksfullt bland er. Som när en mor sköter sina barn, sina späda barn, vill vi i ömhet om er inte bara ge er evangeliet, utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Och du har sett hur en mor behandlar sitt lilla nyfödda barn. Det är inte med några hårdhänta grepp. Det är med största tänkbara omsorg och ömhet. Så ville Paulus behandla församlingen. Och han säger att han skulle vara beredd att dö för församlingen. Har du tänkt så långt? Älskar du församlingen så till den grad att om det skulle komma därhän att du skulle vara beredd att dö och ge ditt liv för församlingen? Dessutom, mina vänner, måste vi vara medvetna om att församlingen är utsatt, inte bara för de krafter som vi har talat om lite grann här i förbönen, utan från djävulens lömska angrepp. Som hela tiden, han är hela tiden ute efter att skapa splittring och såra församlingskroppen. Och Paulus skriver, den kamp vi har att utkämpa är inte mot kött och blod. Det är inte mot människor, utan mot härskarna, makterna, herrarna. Ja, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vilken imponerande arsenal detta är som vi har att utkämpa en kamp emot. Inte en kamp där vi är i underläge, utan en kamp där vi är i överläge tack vare Kristi seger. Men icke desto mindre en kamp där vi är i behov av hela Guds vapenrustning som beskrivs i Efesierbrevet 6. I Korint, om du läser i första Korintierbrevet 11, så hade de här makterna uppenbarligen lyckats driva in kilar i gemenskapen och åstadkomma splittringar och grupperingar. Så man kunde inte fira nattvarden på ett värdigt sätt, står det. Om man hyser agg till någon i församlingskroppen så skorrar det att fira nattvard tillsammans, uppenbarligen. Vi kommer idag till förlåtelsens bord på ett värdigt sätt om vi i våra hjärtan har bett Gud förlåta, om vi hyser agg till någon i församlingskroppen. Du vet, i Mellanöstern, där Jesus levde och fortfarande idag, tror jag det kan vara så. Jag tror det. Att det ansågs fullständigt omöjligt att efter en måltid som man hade firat tillsammans med någon, att efter den måltiden gå ut och tala nedlåtande eller ont om den man hade firat måltid tillsammans med. Det var otänkbart. Och ännu mer så då, att fira Herrens måltid tillsammans är väldigt förpliktigande. För det innebär att vi inte kan tala nedlåtande om någon som vi har firat nattvard tillsammans med. Eftersom det står att våra namn är skrivna i livets bok. Och eftersom vi alla en gång ska sitta runt samma bord. Eller hur? Och i nattvarden så bekräftar vi inte bara vår vänskap, utan vårt syskonskap. Vi är familjemedlemmar. Vi är besläktade med varandra på högsta tänkbara nivå. Vi tillhör samma familj och därför är vi rädda om varandras namn och rykte. Vi behandlar varandra som ägg, eller hur? Med största tänkbara omsorg. Vi är rädda om varandras rykte. Betänk att församlingen är inte en förening, utan Kristi dyrbara kropp som man har köpt med sitt eget blod. Var därför ens till sinnes med varandra. Lev i harmoni med varandra. Låt Kristi sinnelag behärska er. Han som kom i ödmjukhet och han såg vara oss mer värda än sitt eget liv. Vi måste inte tycka likadant för att godta varandra. Men när vi godtar varandra, står det, då ärar vi Gud. Och vi har inte råd att leva i oenighet och stridighet med varandra, eftersom det är Guds församling, det är Guds ära som står på spel. Och om vi misslyckas i det avseendet så har djävulen vunnit slaget. Och evangeliets viktigaste ärende blir liksom förhindrat och skymt och nedtystat. Det var så här i församlingen i Filippi, som annars var en församling som Paulus skryter om. Men där fanns ändå två ledande kvinnor som var i uppenbar konflikt med varandra. Oj. Och det smärtade Paulus. Han skriver och han säger, de här kvinnorna, de har ju kämpat tillsammans med mig för evangeliet. De var framme vid själva frontlinjen tillsammans med aposteln. Men nu har de blivit oense av någon anledning. Det är så här att till och med när vi tjänar Gud Och när vi är mitt uppe i arbetet för evangelium så kan vi komma i konflikt med varandra. Konstigt, va? Nej, det är inte konstigt. Vi är fortfarande människor av kött och blod. Och de här kvinnorna gjorde ju att Paulus till och med skriver till en av sina medarbetare: försök att få dem i sams igen. Alltså, till och med Paulus och Barnabas, kommer ihåg det? Apostlarna kom i sån konflikt med varandra att de fick gå skilda vägar ett tag. Men det blir ju bättre så småningom. Så det behöver inte sluta där, eller hur? Utan de här kvinnorna säger, de till och med namnges, Evodia och Syntyke. Hjälp dem att vara eniga för Herrens skull. För Herrens skull. Det vill säga, hjälp dem att lägga ner sin egen prestige och komma överens för Herrens äras skull. För det är hans sak och det är hans ära som står på spel. Och det gäller Guds församling, eftersom det inte är någon mänsklig förening. Paulus ber att de här ska komma överens därför att de har sina namn skrivna i livets bok. Och det passar ju inte för dem som är försonade med Gud att inte vara försonade med varandra. Det skorrar ju, såklart. Därför gör allt ni kan, stod det i andra Petrus brevet 3. Gör allt ni kan för att leva i frid med varandra, oförvitliga och heliga. Ja, men vad ska vi göra när vi tycker olika då? För det gör vi ju. Vi ska komma ihåg att när vi tycker olika i saker som kanske inte har högsta prioritet, att Guds rike inte består i mat och dryck, i det här yttre, ovidkommande, sekundära, utan Guds rike består i rättfärdighet, i frid och i glädje i den helige ande. Det är Guds rike. Det är församlingens liv. Församlingen är inget företag som liksom ska drivas vidare, utan det är ett liv som ska pulsera vidare i kärlek och i den helige ande. Reformatorn Martin Luther, han uppfattade eller sammanfattade det så här: enighet i det väsentliga, frihet i det oväsentliga, kärlek i allt. Kärlek i allt. Men ändå händer det ju att vi sårar varandra. Ja, det gör det. Men då står det att även det finns en väg hela tiden. Liksom Herren har förlåtit er, så ska ni också förlåta varandra. Så är det nyttigt att tänka på det. Roland, kommer du ihåg hur mycket Gud har förlåtit dig? Får se nu. Oj, 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 det är ju allt. Och hjälp. Skulle inte du kunna tänka dig att förlåta någon som hyser lite agg mot dig? Och det är klart jag behöver göra. Var aldrig långsinta. Kom ihåg, imorgon, Roland, så kan det vara din tur att vara i behov av barmhärtiga syskons behandling. Det kan vara din tur imorgon. Ja, det kan det vara. Kom ihåg att du själv har fått så mycket förlåtet. Och säg till Gud att du åtminstone vill kunna förlåta honom eller henne. Det är bra att tillhöra en församling, för då får man öva sig i förlåtandets svåra konst. Om du inte tillhör en församling, gör det. För då får du hålla på och öva dig i det här lite mer. På riktigt alltså. Kan du stå ut med en församling där även ledningen, inklusive pastorer, kan göra fel och vara i behov av tillrättavisning? Välkommen till den här församlingen. För när jag var pastor så hände det vid ett tillfälle, åtminstone som jag kommer ihåg, att jag blev allvarligt tillrättavisad. Och det sved faktiskt, men jag behövde det och jag tog det till mig och jag försökte ändra mig i det avseendet. Ibland så behöver vi varna varandra just därför att vi älskar varandra och vi älskar Guds församling. Ingen lever för sig själv. Eftersom du är en lem i Kristi kropp, så är ditt sätt att leva, det är av betydelse för hela församlingskroppen. Och vi behöver leva nära Herren så att vi liksom kan inregistrera huvudets signaler på att det är någonting som kanske någon lem i kroppen lider som du behöver vara uppmärksam på. För lider en kroppsdel så lider alla de andra. Blir en hedrad så gläder sig också alla de andra. Och Gud vill att vi ska känna med varandra i både glädje och sorg. Bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Och jag måste få berätta än en gång. Den här 10-åriga pojken som kom och bar på sin lille bror som var lam i båda benen. Så han måste bära honom till skolan varje dag. Och en klok europé kom och sa lite beklagande. Bär du den där bördan varje dag? Varpå han svarade, det är ingen börda, det är min bror. Bär varandras bördor. Trösta varandra, uppbygg varandra. Låt oss jakt på varandra, Hebreerbrevet 10. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster. Som några brukar göra redan på den tiden. Utan låt oss komma tillsammans för att uppmuntra varandra. Och så står det, så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vi behöver uppmuntra varandra mer och mer och mer. Därför att det verkar som att tidens tecken tyder på att han snart är här. Tänk om det är som Jesus säger att vi lever i födslovåndornas tid. Och du vet när en kvinna är havande och gått de där 9 månaderna och födslovärkarna börjar komma. Så kommer de med tätare och tätare mellanrum och med svårare och svårare smärtor. Tänk om det är så att vi lever med detta lidande innan fridsfursten snart ska komma. Vi ska vara med och föda in en ny tidsålder. Och vi som församling är med och bär något av födslovåndorna. Och därför kan det vara en hjälp för oss att tolka våra lidanden på det konstruktiva sättet. Att det ändå är ett lidande som innebär att någonting nytt och stort snart ska komma. Kanske i år. Jesus sa det sista han säger i Uppenbarelsebokens 22 och sista kapitel. Jag kommer snart. Jag är den klara morgonstjärnan. Och du vet, morgonstjärnan är ju den sista himlakroppen som syns innan morgonens ljus och den nya dagen tar över. Och Jesus säger, jag är den stjärnan som lyser klart för att förebåda nu kommer en ny dag. Jag ska frambringa en helt ny tidsålder. Men redan nu är min hälsning till oss här idag. Kan vi ju få bära morgonstjärnans ljus inom oss. Och få en försmak av den morgon som snart ska gry. Äger du den försmaken? Äger du morgonstjärnan i ditt hjärta så att säga? Om du inte gör det, bjud honom komma in idag och betvinga mörkret. Och vi som församling, låt oss ha morgonstjärnan lysande ibland oss. Så att inte mörkret får inträde. För ljuset är starkare än mörkret. Det vet vi ju. Om du har 2 rum där ljuset är tänt i ett rum eller släckt i det andra. Och så öppnar du dörren mellan rummen. Så är det ju inte det mörka rummets mörker som går in i det ljusa rummet. Utan det är det ljusa rummets ljus som går in och betvingar mörkret i det före detta mörka rummet. Eller hur? Paulus sluthälsning. Thessalonikerbrevet 5. Må fridens Gud själv helga oss. Och må er ande helga oss allt igenom, står det. Och må vår ande, jag säger som församling, må vår ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Amen. Halleluja. Herre, jag ber dig för mig. Min svaghet är inget problem för dig. Vi är här som en församlingskropp, ömtålig. Du vet, Herre, att mörkrets makt gör allt för att såra oss. Herre, vi ber, förlåt oss det som behöver förlåtas. Upprätta det som behöver upprättas. Och inge nytt mod. Helga oss och rena oss. När vi nu går in i nattvardets firandet. Låt oss känna att detta är inte bara förlåtelsens bord. Detta är det bord som påminner oss om att vi väntar på Jesu Kristi stora dag. Så ber jag för den som just nu känner, ja men jag har det nog mörkt i mitt liv. Jag har inte någon morgonstjärna som lyser. Jag ber för den mannen och den kvinnan just nu. Och du som hör detta, säg i ditt hjärta, Herre Jesus, jag behöver ditt ljus i mitt liv. Kom in, upprätta mig, förlåt mig, rena mig. Låt mig känna din frid. Tack att du har hört den bönen just nu. Den som har bett den, i Jesu Kristi namn. Amen.